Dagens evangelietext är hämtad från den andra årgångens texter och återfinns i psalmboken på sidan 1572. 1572, och det är evangelisten Johannes som skriver: Jesus sa, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jesus talar i texten till sina lärjungar: gå ut i världen och bär frukt. Plötsligt började jag fundera på frukten. Hur ser frukten i ditt livskorg ut? Är det en frukt av ljusa minnen, glada dagar, hopp, frid och gemenskap, framgång och lycka? Eller är frukten i ditt liv mörka och kalla dagar med minnen som du kanske helst skulle vilja slippa? Erfarenheter av ett liv som man ibland kan känna erbjuder mer skugga än sol. Kanske är det så att man med de frukterna av livet, att man ville lägga dem som längst ner i fruktkorgen som är ens liv och försöka hitta några vackra frukter och lägga längst upp. Jag tror att när vi ser i vårt livs fruktkorgar så bär vi både på den mogna och goda frukten. Goda minnen, karriär, gemenskap, livsglädje. Men det finns också frukter som är mörka och hårda. Ni vet, misstagen man har gjort i sitt liv. Grämelsen att inte komma över. Kanske besvikelsen av att livet inte har blivit precis som jag har tänkt mig. Sjukdom, ensamhet. Och jag skulle misstänka att vi alla har båda dessa frukter i våra livs fruktkorgar. Plötsligt slog mig tanken, varför predika om det här allvarliga en sådan vacker försommarsöndag? Jo, det kanske finns en poäng, därför att vi befinner oss just nu när naturen står i sitt vackraste flor. Det är varmt, det är grönt, det är skönt. Och många av oss skulle kanske önska att den yttre vackra världen stod i samklang med vår inre värld. Men det är ju inte alltid det är solsken och glädje. Och då kan det uppstå en konflikt när de yttre och de inre bilderna inte står i samklang med varandra. Och kanske kan det vara som så att den inre bördan upplevs än tyngre när andra springer ut i vårsolen. Men alla livets frukter ryms i en och samma korg. Och det är så beskaffat att de får plats där. De får vara sida vid sida. För det är ju så livet är. Oberäkneligt och lyckligt om vartannat. Det finns en korg. Och det finns en som samlar livets frukter inför sina ögon. Och jag vill kalla det att den store fruktsamlaren är Gud. Och kanske är det så att denne Gud med desto större varsamhet tar hand om våra svåra livsfrukter som inte blev så bra. Kanske gör han som man gjorde förr, bäddar in det i tidningspapper för att visa varsamhet. Men samtidigt gläds han med oss över det som har blivit gott, som har blivit rikt och som har givit livet välsignelse. Egentligen talar Jesus idag inte om frukten. Han talar om att vi ska älska varandra. Men att älska någon kan ju också ge frukter i livet. Jesus uppehåller sig enligt kyrkoåret vid orden om att vi ska älska, om att vi ska ge kärlek. Jesus står i beredskap att lämna de sina, lärjungarna. Kan ni se dem framför er? Denna brokiga skara som var den första kristna kyrkan. Och nu ska Jesus, som har levt både synligt och osynligt efter uppståndelsen, lämna den första kyrkan. Och han talar om kärleken och han talar om anden som ska komma i deras ställe. Jag tolkar det som att Jesus gåva till den första kristna kyrkan är kärleken. Har detta utmärkt den kristna kyrkan? Nej. Intolerans och religionskrig visar på att alla inte har tagit Guds bud om att älska varandra på fullt allvar. Men också jag, kyrkan har överlevt. I tider av motgång så har ändå ordet gått vidare. Ljuset brinner fortfarande på våra altaren och nattvardsbord. Kyrkan består och fortfarande söker sig människor till ljuset. Kyrkan är faktiskt fortfarande en mötespunkt i livet och i sorgen. I bröllop och barndop, i minnesstunder och begravningar så står kyrkan för den här samlande korgen där livet och döden får plats. Gud är kärlek. Kärleken och nåden är kanske det som binder samman våra ljusa och mörka minnen. Och kanske är det så, jag vill gärna tro det, att kärleken är starkare och att den kan leda oss ur hoppet, ur förtvivlan och in i hoppet. Hoppet är att Gud bär, men hoppet är också att vi är inte ensamma om våra livskorgar. Det vi kan dela med Gud skulle vi också och kan vi dela med varandra i förtroende. Och så kan själva delandet bli en frukt att bära med sig. Tänk att livet är så starkt. Tänk att Hildur som ligger vid mammas bröst har fötts och blivit en liten människa. Ibland brukar jag se på ett tv-program som heter En unge i minuten. Och jag skulle kanske skriva till Sveriges Television eller om det är TV4 och säga att de borde byta namn på det. För det låter så fabricerat, En unge i minuten. Men det är ändå ett ganska fantastiskt program där man får se föräldrar som kommer in på BB och den sista svåra kampen. Jag har inte varit med personligen vid någon födsel, men jag misstänker att det ryms också både den ultimata smärtan och kanske också den ultimata glädjen. Och jag tänker på barnet, så svagt och så utsatt och i behov av någon som tar hand om det. Men på samma gång är detta barn en överlevare. Ett barn som har kämpat ända sedan befruktningsögonblicket. Livet och döden blandas. Men världen ser inte ut som om vi älskade varandra. Världen ser inte ut så som om folk tog orden på kyrkans framsida som en realitet. Var inte rädda, Gud är kärlek. De politiska situationerna i världen visar oss hur svårt att det kan vara att älska varandra. Bland annat i Palestina, som ju är den geografiska utgångsorten för Bibelns många texter. Jag tror, tyvärr, att det inte alltid är möjligt att älska. Det finns situationer där vi bara är människor och inte förmår älska. Vem skulle kunna kräva av en judisk fånge i ett koncentrationsläger att älska sin plågoande? Att påstå något sådant vore cynism. Men om vi går till våra liv så skulle vår bön kunna bli att även om jag inte kan älska alla så vill jag be att min kärlek inte ska förvandlas till hat och bitterhet. Utan tro att det ändå går att leva sida vid sida. Då kommer vi i konflikt med dagens text. Jag befaller er att ni ska älska varandra. Men jag kan inte befalla någon här att du ska älska vare sig mig eller någon annan i världen. Men jag tänker så här att när Jesus säger att ni ska älska varandra och befaller så talar Jesus inte till den enskilda lärjungen utan han talar till den första kristna kyrkan. Och jag vill påstå att man kan kräva och befalla att Kristi kyrka skall älska. Kristi kyrka har evangeliet, det glada budskapet. Och det budskapet räcks till alla människor utan förbehåll. Men Jesus förstod att det inte alltid är möjligt för den enskilde i kyrkan att älska. Han hade ju mött Petrus Petrus som förnekade. Och Jesus måste ju ha förstått hur svårt det är för den enskilde att kunna älska. Men kyrkan som är större än våra enskilda känslor, skall älska med Guds kärlek. Och det är en stor trygghet när man själv känner sig ofullkomlig. Och det misstänker jag att vi kanske känner oss lite till mans. Ibland i alla fall. Jag misstänker det. Att älska, att se ett barn födas, det blir bilden av att barnet kan själv inte göra så mycket utan är beroende av omgivningens omsorg. På samma sätt är dagens texter tydliga att det är Gud som först har älskat oss. Och på samma sätt som Gud älskar oss tar en förälder initiativet att sköta sitt barn. Och det är först då i det mötet som barnet kan växa, mogna och leva. Bilden av Gud som möter dig med öppen famn vill bli min hälsning till dig idag, denna tid på året, när allting växer och lever och vi får finnas med vår sorg och med vår glädje. Så här skriver Hosea. Och det vore nästan som om Hosea hade tittat på det här programmet En unge i minuten. Det förstår ni ju att han inte kan ha gjort. Men han skulle ha kunnat gjort. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Och jag som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem med trofasthetens band, drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden och böjde mig ner och gav dem att äta. Ja, det är kanske detta som är det stora i livets närhet. Att få känna en arm om sin axel och en kind mot sin kind. Amen.